Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
I helgen så var jeg på pubkor. Vet dere hva det
pub, pubkor. Kor.
Yes. Nei,
vi vet ikke hva det i Danmark.
Nei. Man møtes et par timer på en pub, eller altså dette var et større utested for puben enn blitt for liten. En kjøper seg glass vin, lærer seg arrangement, og så synger så det jomer med kjente og ukjente et par timer. Og så blir en rett og slett lykkelig. Og der, mens vi sang Thank You For The Music, så ble jeg så tykk i halsen.
Ja,
Men det er så massivt hvordan det kjennes å synge sammen med andre. Der jo danskene langt foran alle oss andre, da. Der synger jo hele tiden. Men dette å synge, slags lage et kor midt på dagen, og drikke ja. Til.
Altså et popkor, et barkor, eller sådan noget, ikke? Ja. Men siger du, danskerne synger hele tiden?
Ja, ja, men dere har jo den folkehøyskolesangboken
Nå, ja, ja.
Og den slags.
Ja, det rigtigt.
Så Sverige faktisk også en nation av sångare. For några år sedan vet jeg, så var körsång den mest utbredda hobbyn som man hade i Sverige. Om man tog på alltså, alla generationer.
Men det å stå og synge «Jeg er en optimist» av Jahn Teigen, og du vet hvordan den verden det var sånn, det var så helbredende. Og jeg ble like varm om hjertet da jeg så statsminister Mettes lunsjbord fra helgen. Mette Fredriksens lunsjbord, der sitter norske Jonas, selv om han midt i en mulig regjeringskris, han ser noe blek ut. Finnen Alexander Stubb strekker seg etter smør, og svenske Ulf Kristersson opptatt med å tygge. Og hva tenker dere? Har dere sett det bildet?
Ja.
Nå har jeg gjort, ja.
Ja, der jo forskellige måder at anskue billedet på, ikke? Altså, nogen ser det som sådan en illustration af det tætte, familiære nordiske bånd, ikke? Altså, samhørigheden, som strækker sig langt ud over det formelle, ikke? Mm-hmm. Altså, helt ind i privatsfæren, ikke? Andre ser det som illustrationen af hvad hedder det, noget, der er lige så komisk at stille op som modsvar til Trump og kineserne og russerne som popkor. Ikke? Altså noget, der ikke på nogen som helst måde vil have nogen som helst effekt i forhold til den verden, vi ser i dag.
Jeg har følt, at du var på den popkor-linjen her, Hassan, eller hvad tænker du?
Nej, jeg tænker, altså, jeg nu bemærkede, at Åsa grinte, ikke, af sangen, jeg er en optimist, ikke, altså, og det kan jo også føles nødvendigt, men idiotisk at stå og synge, jeg er en optimist, hvis man er grebet af pessimismen, ikke.
Jeg tycker det låter helt underbart, ja. Mm.
Ja. Ja, men altså denne samlingen her, den kommer jo selvfølgelig i en veldig alvorlig tid. Mm. Det kuttes kabler i Østersjøen i et voldsomt tempo. Trump truer med å annektere Grønland med eller uten makt. Altså, vi har kinesiske droner som flyr over regjeringsbygg i Stockholm også. Altså, det er jo så mange dårlige nyheter for små nasjoner. Og så sitter man rundt dette bordet, og det er jo det som gjør at mange da tenker at dette er liksom Nordens kjerne. Maja Sojtarik i Nordli skriver rundt Mettes bord var alle like, og alle hadde et felles mål. Til tross for politiske forskjeller så satt Norden samlet. For politisk er disse fire trauste, alvorlige middagsgjester plassert langs hele den politiske skalaen, og det er jo sant.
Mm. Man undrer jo hva de pratet om.
Mm. Ja. Hva tror du, Hassan?
Ja, de har jo sikkert haft de her hovedemner op, som vi alle sammen har op, ikke? Altså USA, Grønland, Østersøen, Rusland og så videre, men Kina og sådan, ikke? Ja, men jeg tænker også på, hvilke andre samtaler, der er foregået omkring bordet, ikke? Og så kan jeg ikke se på deres tallerkener, hvad det er, de spiser. Altså, jeg har afluret, hvilken øl de har valgt hver især. Ikke? Og det ser ud som om finnen Alexander Stubb drikker hvidvin, hvilket er meget ufinsk i forhold til alle statistikker. Ikke? Og Mette har slået sig på Ramløse med citrus. Ikke? Men hvad er det, de spiser?
jeg tycker det er... Jeg tænker... Vad pratar man om? Jag tänker att alla går in här med sitt olika temperament. Jag föreställer mig, jag hoppas att det är så att Finland går in och säger, Alexander Stubb säger, vi tar det lugnt. Låt oss vara coola. Och så kommer Norge. Jonas Gahr Støre, han undrar, fast han vågar inte riktigt säga det, men han undrar så här, undrar mycket pengar Norge kan tjäna på det här? Finns det någon vinst för oss? Och Sverige tror jag sitter och tänker, vi kan inte säga någonting förrän vi har pratat med USA. Vi kanske ska föreslå att Donald Trump, som nu har tvingat Google Maps att ändra namnet på mexikanska golfen till The Gulf of America. Det finns ju danska sundet, va, mellan Grönland och Island. Ja. Kanske ska hjälpa till att hitta på ett bra namn för det, kanske Barron Bay. Mette Fredriksen tror jag sitter och säger, jag har hittat en dikt, ni kanske har hört den, eller inte, men jag läser den, White Man's Burden av Rudyard Kipling.
Du tror det?
För vi danskar, vi känner oss som britterna 1948 när de förlorade Indien. Vad är de så otacksamma för? Varför förstår de inte gott vi har gjort?
Men du har rätt, och det är ju netop ett dikt, alltså White Man's, den vide mans byrde, det är inte ett dikt om den vide mans, vad kan man säga, om den utacknämlighet som rammer den hvide mand, ikke? Og det er jo, altså, det er hovedet på sømmet, Åsa. Fordi hvis jeg er helt ærlig, så føler jeg en form for nordatlantisk utacknämlighed i forhold til Danmark, ikke? Som jeg ikke kan sige offentligt, men helt klart. Altså, jeg synes ikke, at de anerkender, hvad hedder det? Ej, jeg kan ikke sige det her.
Men,
jeg synes ikke, de anerkender, at vi faktisk har civiliseret, hvad hedder det? Ja, og det er jo dobbelt.
Der er ingen at skratte ud.
Det er jo dobbelt.
Men det er jo komisk, ikke?
Ja, og det er jo dobbelt komisk, fordi min far er jo fra Pakistan, ikke? Som den gang, hvor Kipling skrev det her digt, var en del af Indien, ikke? Som Kipling jo netop skrev dette digt til, ikke? Så det er jo den samme historie, altså, jeg selv er involveret i, ikke? Splittet ned igennem min krop, altså, så jeg på den ene side er koloniherre, og på den anden side er den kolonialiserede, ikke? Altså, ja.
Kanskje det er sånn at Anders Vistisen, jeg hørte der når han sto der i EU og sa til Trump, listen very carefully. Grønland er dansk. Der fantes det ingen tvil. Anders Vistisen er vel Dansk Folkepartis representant, som ofte kom ut med mange heftige uttalelser når han er nær i Europa, i Europaparlamentet. Men
også, hva sa han, Hilde?
Han sa listen very carefully to Trump. Vi kan høre litt av det han sier på VGTV.
Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale.
Og så kom han med et veldig kraftfullt vi eier Grønland opprop.
Og et endnu mere kraftfullt.
Mr. Trump, fuck off.
Ja, som han er blevet irettesat for af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt. Ikke? Her i Dansk Folkeparti taler vi ordentligt. Ikke?
Ja. Men en av de samtalene som sikkert må ha gått rundt bordet er, hvilke forhold skal vi ha til USA?
Ja,
og hva tror dere? Og hva er strategisk? Mette Fredriksen står altså i nyttårstalen og hyller forholdet Danmark har til USA. Og så skjer innsettelsen, og så vet vi alt om det som har skjedd etterpå. Hva er nå strategien? Er strategien nå å fremdeles på et vis si til Trump at du er vår beste venn? Eller skal man nå vise med full tyngde at dette finner vi oss ikke i.
Ja, hvilken tyngde? Altså, hvilken fuld tyngde? Jo, man, hun rejser, Mette Frederiksen rejser rundt i Europa, altså så stærkt som en rest, som en hest kan galopere, ikke? For at få støtteerklæringer fra Berlin og de nordiske lande og så videre. Det er jo klart, hvad skal, og Belgien har hun været i. Selvfølgelig gør hun det, det er klart, ikke? Men der er jo ikke noget, der er jo ikke nogen tyngde i det modsvar egentlig.
Men altså, hør her, det er helt förnedrande, tycker jag, att Mette Frederiksen ska behöva åka runt i Europa. Mm. Och samla stöd för det här. Nästan varenda land i Europa är med i NATO. Och här har vi då den som leder NATO hotar ett annat NATO-land på det här viset. Och hon måste åka runt. Det är klart att vi måste fundera över vad är det för USA som vi alla måste förhålla oss till och på vilket sätt. Vad är det här för ett land nu för tiden? Det är ju inte samma land som efter andra världskriget. Eller på många sätt skulle jag ju säga är det ju det. Men för många som har satt all sin tilltro till USA så måste det ju vara ett wake-up call det som händer nu. USA går verkligen in i en annan, i en helt ny fas. Och vad kräver det av oss?
Professor Rasmus Mariager i Alltinget skriver att amerikanerna är igång med att träda ut av den roll de har spelat sedan andra världskrig. Därför har politikerna nött till att starta en debatt om Danmarks förhåll till USA. Han kunde lagt till Norden det. Jag blev lite sur av den artikeln av den rene grund igen att han pekar på Europa. Han nämner inte Norden med ett ord och det är sånt som jag alltid blir irriterad av.
Fast vi är en del av Europa, Hilde, Norden.
En är en del av Europa, men det är ju alltså där igen så är ju Norge i ett utanförskap.
Ja,
och Island är ett utanförskap. Och det är ju en av de stora utmaningarna vi har
fordi
för tiden.
För Island och Norge är i EU.
Ja. Nej, men det är riktigt. Det är riktigt. Ja.
Jo, men det er jo, altså, det kan man jo sige med rettet. Og selvfølgelig er det her en oplagt mulighed til at knytte tættere europæiske og især nordiske bånd. Altså, det er jo vores kop te. Altså, det ønsker vi tre jo. Måske mere end nogen andre, det ved jeg ikke. Så det er jo helt klart det, som vi skal udnytte den her situation til, så absolut, ikke? Men jeg hører altså også andre kommentatorer, for eksempel Anna Libak fra Weekendavisen, ikke? Som siger det modsatte. Altså, som påstår, at USA med Trump er på vej tilbage i den rolle som global politibetjent, som USA ikke har været i stand til at opfylde under Biden, for eksempel. Ikke? Altså, at man netop med Trump nu vil kunne genetablere det globale verdensherredømme, som baserer sig på nogle principper, som vi jo har besluttet, at vi tilslutter os her. Ikke?
Jeg tror ikke rigtigt på det. Jeg skulle sige, at USA på mange sätt er en stor magt på dekis och då blir de lite farliga och sen så har de en ovanligt farlig man som sköter det där landet. Men alltså man tittar på vad USA alltså jag tror att om Joe Biden hade sagt att till Danmark att vi skulle behöva ha lite fler militärbaser på Grönland på grund av det geopolitiska läget eller säkerhetspolitiskt och sådär så tror jag det inte hade varit några problem utan allting handlar om paketeringen. Det är liksom, men jag tror fortfarande att det är i grunden samma problem som det handlar om, nämligen att USA behöver ha Grönland, tycker de. Allt handlar om hur man tillskansar sig kontrollen över den där ytan.
Ja, altså det kan man jo også, synes jeg, betragte på flere måder, fordi amerikanerne har henvendt sig, ligesom NATO har til Danmark, gang på gang på gang gennem årtier, og sagt, at Danmark ikke lever op til sine NATO-forpligtelser på stort set alle områder, altså i forhold til søværnet, forsvaret, i forhold til Arktis, i forhold til luftforsvaret. Altså Danmark bidrager ikke, har ikke bidraget med det, Danmark skulle bidrage, og Danmark har den ene gang efter den anden afgivet løfter til både NATO og USA. Ikke? Og det er jo altså en komisk oprustning i Nordatlanten, når Danmark nu udvider med to slæder med hunde, ikke? Altså til at patruljere det her gigantiske område. Jeg siger ikke, at Danmark på nogen måde kan tage ansvaret for at dække Grønland militært. Det er en umulig opgave for Danmark, ikke? Men det er også, svigt på svigt på svigt, som måske er medvirkende til, at vi nu står i den situation, vi gør, hvor amerikanerne må sige, jamen, I kan jo ikke håndhæve Grønlands suverænitet på nogen som helst måde. Hvad har I tænkt jer?
Men jeg er litt usikker på hva Anna Libak, som jeg ikke har lest i Vikenavisen, mener med at den går tilbake.
Hun har talt om det i Deadline.
Ja, i Deadline. Ja. Men jeg er usikker likevel, fordi at alt det som kommer ut fra det hvite hus nå handler ikke om, om den plassen i verden. Det handler om USA. Mm. Og det handler om en verden delt i interessesfærer. Og der det er helt åpenbart av ingen, at ingen av oss er sterk nok til å oppnå strategisk autonomi. Altså ikke på noen måte. Og det er jo det som er den situasjonen.
Ja. Jeg tenker at alle de her store institusjonene, altså EU mår jo veldig, veldig dårlig, hvilket er et samtalsemne bland alle EU-länder, at EUs legitimitet har at Europa overhovedet er veldig försvagat. NATO har de her inre konflikterna. Och mitt i allt detta så står man som en väldigt liten människa och liksom, vill ha någon att hålla i handen. Jag har ju alltid förespråkat nationella självbestämmandet och EU:s, eller nordisk samarbete, men även jag måste ju förhålla mig till att vi är medlemmar i de här stora organisationerna.
Ja, men klarar du dig alene då? Det är ju det jag alltid lurer på. Tänker du att den klarar sig alene?
Nej, det tror jag inte. Jag tror absolut på väldigt mycket samarbete, men jag tror inte att man ska låsa in sig i den här typen av organisationer, och framförallt så tycker jag att det är, jag har alltid varit emot ett svenskt NATO-medlemskap. Jag blir mer och mer övertygad för varje dag som går här. Jag tänker bara att, alltså, Mette Frederiksen hade ju ett samtal med Donald Trump som var tydligen helt förfärligt.
Ifølge Financial Times, ifølge henne selv, så var den fin.
Ja, precis. Och efter det så sammankallar hon sina nordiska kollegor. Sen nu är hon ute på en Europa-turné. Det skulle hon aldrig vara om det faktiskt inte var så att Danmark ser oerhört allvarligt på det amerikanska. Mm. Alltså man ser att det här är ett hot som är på riktigt.
Mm. Det är helt säkert, Åsa. Det är ju verkligen intressant, för du nämner de här institutionerna. Och de kan ju naturligt gå i upplösning. Alltså det kan vara medlemslandene liksom orienterar sig i forskellige retninger, och så vill institutionerna EU, NATO och så vidare vara truet. Mm. Det kan också vara att det här blir ett, som vi ser på dansk, ett wake-up call till de här institutioner som har ligget och sovet. I Danmark har vi ju en national helt som sidder under Kronborg op ved Helsingør, som hedder Holger Danske. Ikke? Holger Danske vågner til død den dag, riget er truet. Ikke? Og det kan man jo sige, måske vågner NATO og EU op og bliver til det, som organisationerne ønsker at være.
Ikke? Du låter som den her optimisten i Teigen, just nu.
Men poenget er at altså, jeg er sikker på at ingen av disse folkene her, hverken Trump eller Elon Musk eller Putin eller noen andre, har sunget i kor og sunget jeg er en optimist.
Altså, ryssar sjunger i kör. De gör det. Det är ett kör sjungande folk, särskilt inom militären. I'm so sorry, Hilde, men så är det faktiskt.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Den svenske kulturministern Parisa Liljestrand ditchade nordisk toppmöte under filmfestivalen i Göteborg också. Och då hon mötte upp i salen under filmfestivalen så blev hon bua ut.
Ja, så jag ska säga, det var mer än så. Alltså, Parisa Liljestrand, kulturminister i Sverige. Dels så struntade hon i ett möte med de nordiska kulturministrarna. Dels så struntade hon i en debatt om filmpolitik. Hon gjorde istället en artighetsvisit hos Netflix. Mm. Sen så höll hon invigningsanförandet på den här stora, alltså Sveriges största filmfestival. Och det var inte så att hon ställde sig där och liksom kom med någon vision eller kom med några erkänt samma ord om att svensk film är viktig eller betyder någonting eller sådär. Utan hon gick in där och muckade ett ord vi har på svenska. Har ni det?
Vad betyder det?
Man bråkar, man muckar, man vill ha bråk. Balär, ja. Alltså eller, man håller på att mucka.
En konflikt? Eller,
man söker en konflikt.
Ja.
Hon sa att hon ska inte vara någons kompis som delar ut folk, pengar till folk som inte kan prioritera, som inte fattar att filmen måste vara kommersiell.
Talen blev filmad från salen och ligger ute på YouTube.
Det är heller inte politikens uppgift att kräva medborgarna på mer och mer skattepengar för att man inte orkar stå upp för sina prioriteringar.
Där hon också säger att man ska sörja för att det är de som betalar, alltså att det är upphovsrätt folk som får pengarna och inte kriminella, och då bryter ju salen ut i latter. Och hon skäller ju egentligen ut filmarbetare.
Det är
men jag ska lige förstå, jag har prövat att läsa på det här, men vad är det hon gör som är alltså som det är så stor motstånd mot?
Motståndet är att hon dels inte kommer med några kulturpolitiska visioner. Och det tror jag alla områden i ett samhälle känner ju så här, att man behöver ha en minister som tror på det man gör. Det kan gälla sjukvård eller vad som helst. Mm. Men sen också att hon säger att filmen måste vara kommersiell. Det betyder att man ska inte göra för liksom film som ingen vill se. Det är så populistiskt att säga det, men jag skulle också säga att det är väldigt, väldigt okunnigt. Hon ger ju uttryck för samma filmidé som Josef Stalin hade. Alltså han sa vid ett tillfälle, varför ska man göra 50 filmer på ett år när det bara är 2 som är bra?
Mm.
Den sortens syn på kultur, alla vi som håller på med kultur eller alla som håller på med grundforskning vet att man misslyckas. Eller att man gör det där som andra inte ser men som ändå betyder någonting i det stora och så vidare.
Det är viktigt på film, på den filmtalen så hör du en säga, jag är ju här för att jag är valgt på denna politiken, säger hon. Är valgt på denna politiken, denna kulturpolitiken.
Mm.
Och så hör du en stämme ute i salen säga, hvordan vet du det?
Ja, just det.
Och det är ju också, alltså hon är ju inte valgt på, vill en tänka sig, att att folk väljer för de önskar mindre kultur eller...
Nej.
Alltså,
det finns faktiskt inga undersökningar i Sverige som stöder det påståendet. Det är tvärtom att när folk blir tillfrågade så tycker man att kulturen ska ha pengar från statsbudgeten. Jag ska också inflika här att jag vet inte om ni har några aktuella siffror för Norge och Danmark, och jag har ingen för Finland, men där är också stora nedskärningar i kulturen, vet jag. Men i Sverige så går alltså 0,65% av den totala budgeten till kulturen. Det har inte varit en så låg andel på 20 år. Och Sverige är det land i Europa som ger minst anslag till film.
Mm.
Så att hon kommer ju liksom in i ett sammanhang där hon redan är förbannade på henne. Samtidigt så måste jag säga att jag gillar lite det här också, att hon faktiskt inte bang, utan hon går in och står för det här. Det här är vad hon tycker. Och det finns en ärlighet i det här som jag tycker är oerhört uppfriskande. Som jag tycker att alla borde faktiskt sätta värde på.
Mm.
Mm. Det förstår jag du säger, Åsa. Alltså, och så är det ju intressant med de här sammanligningar till Stalin, ikke? För det är ju netop är den statsfinansierade kunst, ikke? Alltså Stalins kunst. Ikke? Och hon utfordrar ju den statsfinansierade kunst och önskar att den ska fungera på markedsvillkor i stedet for, som jeg forstår.
Mm, mm.
Ja, for mig er det også en kompleks debat. Den ene dag kan jeg være så irriteret på den kunst, der bliver produceret i Danmark, at jeg ønsker Statens Kunstfond nedlagt. Ikke? Og næste dag, så sidder jeg og tænker, hvor er det dog en kæmpe gave for et folk, at staten har besluttet sig for at finansiere kunst og kultur, ikke? Så vi kan komme på museer, i biografer, på biblioteker osv. Ja.
Og hun sier jo egentlig bare det som hennes partikollegaer, for eksempel Sofia Jarl, som er også veldig moderat og i Nordkjøping, har i alle fall vært. Og da hun kutta kraftig på kultur, og en av de sakene som har gått inn i liksom svensk debatt, er da hun ville kutta penger til symfoniorkesteret og sa de kan spela mer ABBA. Men spørsmålet her er om hun valgte feil publikum, for det at her sitter jo folk i salen i Göteborg Filmfestival, og de har faktisk betalt for billettene, og Göteborg Filmfestival har ikke særlig stor offentlig støtte, mens hun altså droppet det filmpolitiske møtet der hun virkelig kunne ha sagt dette.
Alltså, men även om en symfoniorkester bara skulle spela ABBA, eller om man bara skulle göra filmer som alla vill gå och titta på. Mm. Så de som sitter i en symfoniorkester och de som lagar film, de har ju från början en utbildning i att spela, i att filma, regissera, skriva och så vidare, som ofta, nästan alltid, är statligt finansierad från början. Mm. Man har gått en utbildning, man har fått en chans och så vidare. Och det är precis som, vi skulle inte ha några stora företag, Novo Nordisk skulle inte finnas, Nokia skulle inte finnas och så vidare. Om det inte var för att vi har statligt finansierad grundforskning. Mm. Och det är samma sak med kulturen, att det måste finnas en kulturell infrastruktur. Och man har alltid gjort saker som både är kommersiellt och som är väldigt, väldigt smalt och som ingen bryr sig om. Mm. Och det måste vara möjligt att få göra det.
Mm.
Med det här sagt så tycker inte jag att det är en mänsklig rättighet att alla ska få göra film eller att alla ska få liksom kunna försörja sig på att vara författare genom stipendier eller allting. Alltså det är klart att det är fördelningspolitiska frågor i det här också. Och väldigt mycket kverulans från kulturvärlden, det håller jag med om.
Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad vill där hisse och disse också?
Veckans hiss. Norge har en författarstjärna som heter Carl Frode Tiller.
Mm-hmm.
Och nu finns han på svenska att läsa. Romanen Inringning har just kommit på Lilla Flo förlag, och det är en riktigt originell historia om en man som inte minns vem han är. Den är mycket mer, den är roligare, mer morsom än man kan tro. Den anbefalles. Den tycker jag man ska läsa. Veckans diss. Hittills i år i Sverige så har det varit, nu right in this moment när jag pratar, 31 sprängdåd.
Mm.
Det var 5 sprängdåd på ett dygn bara. Alltså det är bomber som är utplacerade i flerfamiljshus. Ett om dagen hittills. Mm. Det här är ju fan inte klokt, helt enkelt. Ni då?
Ja, min uges hiss går till det faktum att den danske billedhugger Fredrik Tydén, meget svensk, fransk navn han har, men han er altså dansk, har vundet konkurrencen om udsmykningen af 3 nye døre til, hold nu fast, den norske nationalhelligdom Nidarosdomen, altså Nidarosdomkirken. Ikke? Det er for danskere, altså vi forstår ikke i Danmark, hvad Nidarosdomkirken er, altså fordi vi har ikke noget tilsvarende. Altså,
men det er som Nordens Notre Dame, kan man sige.
Ja, lige præcis. Ikke? Og måske for danskere ville det være sådan en fusion af Roskilde Domkirke og Christiansborg Slotskirke og så Rosenborg, eller sådan noget med kronjuveler og royal stemning og historisk betydning og sådan noget. Kæmpe, altså en sindssyg kirke, ikke? Jeg har været der flere gange, og hver gang, så kan jeg kan ikke sige mere, når jeg står foran den kirke. Ikke? Men den skal nu udsmykkes af en dansk billedhugger, det synes jeg er helt fantastisk. Mm. Altså, min uges dis går til Socialdemokratiet. Socialdemokratiets hovedorganisation. Sagen drejer sig om, at vi i Danmark har ulve, som på svensk hedder
Varg.
Ja. Men kun i Jylland. Og det er de rigtig trætte af i Jylland. De siger, at vi er plaget af ulvene, vi er bange for dem, de kommer og kan spise vores husdyr, måske vores børn, så vi kunne godt...
børn spiser vel ikke.
Så man siger i Jylland, vi kunne godt tænke os, at Sjælland tager nogle af de her ulve.
Mm-hmm.
Men der så siger partiets hovedorganisation, dette er ikke socialdemokratisk politik. Og afviser dermed, at der skulle komme ulve til Sjælland.
Min hiss er, at min helt Jonathan Spang er tilbage med tæt på nyhederne. Han er kanskje Nordens morsomste menneske, som lager satire, og politisk satire, vil jeg sige, på nyhederne på en måde, som ingen andre kan. Han har været ute alt for længe, men nu er han tilbage med pangstart av et program. Gå inn og se på DR. Min diss. Kjenner dere den der gleden av å bare endelig finner du en skatt? Altså, det er kanskje den beste følelsen jeg har i for barndommen. Men hva så når skatten er funnet i Sverige og skal sendes til Norge? For det viste det seg nå i forrige uke at var simpelthen umulig. Sendingen er returnert og utlevert til avsender var den korte beskjeden jeg fikk av Bring her om dagen. Altså min nyfunne skatt hadde ikke engang forlatt Sverige. Og hvorfor? Fordi vi i verdens mest integrerte region som Norden skal være, så finnes det altså en rekke grensehindre eller noe annet. Jeg tror faktisk det er lettere å smugle narkotika over grensen enn å få en keramikkvase fint og forsiktig.
Det tror jeg du har rett i, ja.
Men hva hvis jeg hadde puttet narkotika opp i den vasen?
men
her, og helt umulig å finne ut av, man kan tenke seg at det er noe tollgreier, noe EU-greier. I hvert fall så har jeg nå sagt, send den til Nederland. Det er lettere faktisk.
Hiss og diss.
Og jeg er jo, og Senterpartiet, vi er brennende engasjert i å ha en strømspolitikk som skaper forutsigbarhet og trygghet for folk og mer nasjonal kontroll.
Her hører vi daværende finansminister, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på TV 2. Han er på vei for å fortelle at han tar med seg Senterpartiet ut av regjering. Stridens kjerne, som han selv også sier her, handler om energi. Saken som fikk regjeringen til å sprekke dreier seg om EUs fjerde energipakke, og kjent som ren energipakken som Norge skulle ha tilsluttet seg til for en stund siden, ifølge EØS-avtalen. Men Senterpartiet har stått på sitt. De har blånektet innføringen av selv tre av direktivene nå, og argumentert med at Norge dermed gir fra oss kontrollen over strømpolitikken, over naturressursene og utenlandskablene. Arbeiderpartiet under statsminister Støre har stått på sitt. Støre mente at dette kunne gjøres uten å gå på bekostning av norsk suverenitet eller påvirke strømprisene negativt, men ikke minst. I en urolig verden trenger Norge energisamarbeid med våre europeiske naboland. Det var han også veldig klar på da han møtte i debatten torsdag kveld.
Dette er viktig. Et Europa nå som er urolig, for det kan bli handelskonflikter. Det er det markedet vi eksporterer 80% av til Storbritannia og Europa, og det er faktisk 100.000 arbeidsplasser som er avhengig av den tryggheten, og når det oppstår utrygghet, ja. og når Senterpartiet sier la oss ta en konflikt med EU på dette området, så sier jeg vi vurderer sak for sak, der vi ikke er enige, der står vi på vårt, men vi er i samarbeid, og det gir tryggheten til.
Så her står vi altså nå i Norge, og så vet dere det.
Jag trodde att ni hade en mer självständig energipolitik som var mer genomtänkt i Norge. Jag blev lite förvånad över att ni inte har det. Jag tänker ni behöver inte säga ja till det där. Alltså det är ju EU som är helt beroende av er gas och olja. EU är helt beroende av Norge. Så jag tänker att ni har god vill ändå. Ni behöver inte visa att ni är så pålitliga. Jag tycker ju att Sverige är ju med i EU som ni vet. Och jag tycker att hela den där EUs energipolitik, den är en katastrof faktiskt. Sverige exporterar väldigt mycket el till Tyskland som har ett haveri till energipolitik. Varit helt beroende av rysk gas. Strömmen blir väldigt dyrt. Och de priserna höjs för oss här i Sverige. Och Rika blir någon som äger de här bolagen. Jag fattar inte varför ni ska in i det där ännu mer än redan är.
EU, du snackar om EU också. Mm. Och nå alltså och den motstånden som Centerpartiet och väldigt många andra i Norge står för mot EU. Den situation som vi står i nu kunde ni inte också ha sett för sig som egentligen Hassan var inom att både NATO och EU får en wake up call och gå tillbaka till det var tänkt som. Det var tänkt som för alltså EU var ju inte tänkt som ett stort byråkratiskt system som lagde detaljreglering av absolut alla livets förhåll. Alltså EU var ju tänkt som en försvarsunion, en säkerhetsunion och ett inre fritt ja och ett inre fritt marked.
Ja, inre fritt marked. Ja. Ja, det skulle vara det var en frisättande organisation i sin upprinnelse, ja. Fri bevegelighet, fri handel och så
vidare. Ja. Och man kunde ju tänka sig att till och med situationen i Norge ville ha fört att okej, vi sätter oss ner nu för de motstånd mot EU och i EU-land i de EU-landen där högerpopulismen för exempel nu går fram. Är också av en sån karaktär att man kunde sett för sig att Ursula von der Leyen och EU-kommissionen satt sig ner och tänkte vi är nödda att göra detta på nytt. Mm. Denna situation nu, den kallar på något helt annat. Vi kan inte driva detaljreglera böjningen på kromningen på en banan. Det är inte det som det ska handla om.
Så jag har väl kanske lite annan beskrivning av vad jag är från början, men strunta i det så tror jag tror att det är svårt att bortse ifrån att länderna i EU är ganska försäljiga.
Men det är en kunde ta höjde för.
Olika, och ja. Det är ju ändå respektive folk i respektive land som har drivit fram sina regeringar. Och det blir ju alltså, kritiken mot EU är att folk känner att man inte lyssnar, man blir överkörd, att det är andra som bestämmer, att demokratin flyttas från oss ner till Bryssel.
Men det är det jag säger, att det och, kunde man tänkt om.
Det var inte meningen.
Nej, det var inte meningen.
Ja, men det tror jag nog att de senaste 20 åren så är det faktiskt en väldigt uttalad mening att det är så det ska vara, annars så skulle den här konstruktionen se annorlunda ut. Men jag kan gå er halvvägs till möte så här och säga att jag förstår mer poängen med EU nu än förut, därför att jag tänker att EU, alltså Europa måste hålla ihop. Som det nu att vi är klämda från både öst och USA i väst. Så det är inte så att jag inte vill ha ett stort samarbete, men det är väldigt, väldigt mycket med EU som jag tycker måste göras om. Och jag är avundsjuk på Norge som till halvväg står utanför. Faktiskt.
Ja, jag tänker att det ettvärt kommer att bli en ganska så krävande situation.
Mm. Må jeg spørge om noget, Hilde, fordi i Danmark har vi jo også et lidt begrænset forhold til EU. Vi har nogle forbehold og så videre, ikke?
Og det er Sverige også.
Og de danske forbehold, som jeg vurderer dem, er alle sammen opstået af ideologi, ikke? Og måske nationalisme også til dels, ikke? Hvad med de norske forbehold? Er de primært nationalistiske eller ideologiske eller økonomiske?
Men altså, jeg måste fråga, hvad mener du med ideologi? Altså, om det handler om nationellt självbestämmande, er det ideologi eller er det at man har en annan syn på vad demokrati ska vara, nemlig så nära medborgarna som...
Ja, men det er vel ideologi, siger.
Ja, men jeg håller med om det. Men for mig så er det det som er den stora ideologiska frågan.
Og så noget nationalisme også i Danmark, ikke? Altså den danske krone, det danske flag.
Ja, eller at EU ska sitta och bestämma budgetregler och så vidare och så hur vi ska sköta våra länder.
Norge är ju extremt tillpassad EUS och det betyder ju att vi på många måter är inne i EU, men vi har inte möjlighet att sitta vid bordet.
Men förbehållande vad
fiskeri för exempel har vi egna fiskeriavtaler.
Men hvorfor er Norge ikke med i EU? Det er det, jeg spørger om. Hvad er årsagen?
Folk har stemt nej 2 gange.
Ja, hvorfor? Ja,
folkomrøstning.
Hvorfor?
Selvstændighed, ha kontroll på egne ressourcer, osv. Det er det, som er liksom argumentet hver gang. At vi gir ikke, over kontrollen.
Av ideologiske eller økonomiske årsager?
Jeg vil tippe på det er begge deler. Begge deler.
Hva sier du, Hilde?
Begge deler.
Ok.
Hur som helst, det ska bli spännande att följa den här regeringskrisen, därför att så fort det blir en regeringskris så är det alltid om någonting oerhört konkret. Det är en konkret fråga som kommer upp på bordet. Och det här tvingar ju alla att sätta sig in i energipolitiken som faktiskt berör alla människor också. Så det är en viktig fråga. Det ska bli spännande att följa det här, tycker jag.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Et dansk medieansvarsutvalg under ledelse av tidligere justisminister Søren Pind vil ha en medieombudsmann som har i sitt mandat at de kan reise og gå til sak mot medier. Altså, la meg ta det en gang til. Et eget statlig mandat for å reise sak mot mediene. Hvilken del av verden befinner Danmark seg i nå?
Ja, det er sindssygt nok, ikke? Man har haft et medieansvarsudvalg, som nu er kommet frem til den her konklusion, ikke? Hvor 18 ud af 19 medlemmer tilslutter sig den her fælles anbefaling, ikke? At vi ønsker simpelthen en statsfinansieret medieombudsmand, som kan holde dansk presse i ørerne, ikke? Altså det er crazy shit, altså, og det er jo selv altså danske medier, Dansk Journalistforbund har valgt at stemme for den her medieombudsmand, ikke? Den eneste der har protesteret er den administrerende direktør i JP Politikens Hus, Stig Ørskov, som du kender, Hilde, ikke? Han er den eneste der ikke bakker op omkring den her anbefaling. Det er en skandale det her. Jeg forstår ingenting. Udgangspunktet var, at man ønskede en medieombudsmand, som var uafhængig af staten og finansieret af medierne selv, som man har det i Sverige. Men vi har jo fået det modsatte. Altså, vi har ikke fået noget andet, vi har fået det omvendte.
Altså, det jeg ikke forstår, det er, hur Journalistförbundet kan stemme for det her. Det er ganske...
Har Journalistförbundet stemt? Danske medier netop.
Ja, altså de er repræsenteret i medieansvarsudvalget og har stemt for den statsfinansierede medieombudsmand.
Jeg tycker at det er ganske anmærkningsvärt, eftersom fria medier bygger ju på at staten ska hålla armlängds avstånd. Staten ska inte gå in i det här. I Sverige så har vi ett system som fungerar ganska bra, skulle jag säga. Det är självreglerande, och vi vet ju att om vi missköter oss så blir det en statlig lagstiftning, och det vill vi inte ha.
Det är ju det samma i Norge.
Ja, det är precis så i Norge.
PFU, pressens faglige utvalg. Og så er det mange da som vil si at ja, men når pressen sitter og skal vurdere seg selv, hvor seriøst er det? Men Reidun Kjelling Nybø, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, hun sier at man sier at ombudsmannen skal være uavhengig, men når vi ser at han skulle kunne føre straffesaker mot medier, så er han bestemt ikke uavhengig. Det sier hun til Medier 24, som er et bransjenettsted. Men her rasles det jo med Orbán og alle andre som kan komme til å bli inspirert. Jeg prøvde å finne ut om det var noen som helst altså forsvar. Og jeg fant Ulrik Haagerup, som vel leder denne konstruktiv journalistikk.
Ja, tidligere nyhedschef fra Danmarks Radio. Ja.
Han er veldig fornøyd med dette.
Ja.
Han sier at medieombudsmannen skal derimot være en uavhengig institusjon med vesentlig public service oppgave å sikre redelighet i det offentlige rom, og gi en hånd i ryggen på den masse borger der urettmessig kommer i klemme i den offentlige gapestokk.
Altså, jeg en sånn naiv syn på staten, skulle jeg si. Staten gillar ikke, altså statsmakten gillar ikke kritisk, at bli kritisk granskad selv. Staten er aldri objektiv. Utan staten är alltid liksom i händerna på en politisk majoritet. Jag tycker det där är väldigt, väldigt obehagligt. Men det förvånar mig faktiskt att, eller kanske egentligen inte, att det här är ett förslag som uppstår just i Danmark. Jag uppfattar ju Danmark som ett ganska auktoritärt land. Samtidigt så är det ju Danmark som har haft den ena skandalen efter den andra med underrättelsetjänsten, med minkarna, med whatever. Alltså, för ett par år sedan så höll vi på varje vecka med nya skandaler som hade med dansk toppolitik och myndighetsnivå att göra. Yeah. Där journalisterna gjorde vad de kunde, men väldigt mycket var redan stängt liksom, för möjligheten att granska. Och så kommer nu dessutom ett förslag om en statlig medieombudsman. Yeah. Är det några som borde vara emot det här, så är det journalisterna.
Ja, helt säkert. Och det här medieansvarsutvalg som nu kommer med den här konklusion, blev ju nedsatt i 2022 netop på bagkant av alla de här enormt omfattande kritiska sager der var mod magthaverne i Danmark i forlængelse af corona og så videre, ikke? Det var jo netop på det tidspunkt, at det blev foreslået, at der skulle være nogen, der kunne holde medierne i ørerne, ikke? Og det har man så fået nu. Men med mediernes tilsagn, altså med forbundenes tilslutning, altså det er det, jeg forstår ingenting. Altså,
nej, det går koldt ned over ryggen, efterslet.
Og du påpeger jo noget, som er skamfuldt for mig som dansk, ikke? At ligesom erkende, at jeg har ikke noget problem med den totale autoritet. Altså, jeg tror, det handler om, at vi har en forestilling, som Ulrik Haagerup jo også giver udtryk for, om at det her konsensusdemokrati, ikke, er af det gode, ikke? Fordi i konsensus vil der aldrig være nogen brutal magt, ikke? Men det passer ikke. Det er en forløjet ideologi, ikke? Fordi der er ekstrem magt, den er bare sværere at gennemskue og påpege osv. Og medierne har jo været skide dygtige over de seneste år til netop at påpege magtmisbrug og insistere på, at det forekommer sådan noget. Og det skal nu udfordres. What?
Men det er jo en trend. Altså, vi har snakket om det før.
Visst.
At presse mot journalister fra alle sider er massivt.
Det är en trend, och vi har ju i Sverige en ny lagstiftning till exempel som gör som att mediehusen publicerar uppgifter som har att göra med främmande makt eller vad det nu är, jag kommer inte ihåg formuleringen riktigt, att det ska vara förbjudet, vilket skulle göra att väldigt många av de största journalistiska skopen vi har haft i Sverige inte skulle vara möjliga att göra om lagstiftningen hade funnits tidigare. Till exempel att Sverige planerade en vapenfabrik nere i Saudiarabien. Den typen av journalistik. Alltså det är som att Danmark redan nu förbereder sig på en situation där man hamnar i krig. För att då blir det helt andra medialagar som träder i kraft. Den här idén om att det ska finnas fri journalistik under krig, glöm den. Det ska inte vara fri journalistik, menar man. Och det är som att man redan nu går in i ett mode, liksom.
Det er virkelig specielt, ikke? Fordi hvor Danmark ikke har været i stand til at opbygge en beredskabslovgivning eller et velfungerende forsvar baseret i lovgivning, ikke? Så kan man nu allerede på forhånd stikke medierne via lovgivning, ikke? For at forberede sig på krig. Det er et interessant perspektiv, Åsa.
I totalberedskapsrapporten, som kom fra Norge, som vi også har omtalt her, så er medier og kultur en del av det feltet som en skal sørge for er fritt. Det står man skal sørge for frie medier i en krigs- og krisesituasjon. Men det kan jo være da, Hassan, at disse sakene om minkeregningen for eksempel, det er jo ganske irriterende må være for Mette Fredriksen. Jeg leste i Ekstrabladet nå at og i 2025 skal brukes 558 millioner kroner skattekroner på å behandle erstatningssaken til minkavlerne. Hvor mange milliarder har den saken kommet opp i nå?
Det kan jeg slet ikke opgøre lige nu, men det der er bemærkelsesværdigt ved de her tal, ikke, på de her 558 millioner kroner i 2025, er, at det ikke er erstatningskroner. Det er kroner, der går til behandling erstatningssager. Ja. Ikke? Altså honorarer til kommissionsformænd og kommissionsmedlemmer, som har til opgave at vurdere og fastsætte erstatning og kompensation til minkvirksomhed og følge erhverv. Ikke? Altså erstatningen er et helt, helt andet beløb. Ikke? Det her, det er kun administrationen af erstatningen i et år, ikke? Som allerede har fået næsten 30 millioner kroner for 2025. Altså, det er for helvede. Ja.
Norsken,
svensken og dansken.
Vi snakker vårt eget språk i dette programmet. Noe frustration for enkelte av våre lyttere, at man har problemer med å forstå meg en dag, eller Åsa, eller Hassan. Men vi lærer oss jo så mange nye ord. Og jeg håper at de snakker skandinavisk rundt bordet til Mette Fredriksen på søndag, og ikke engelsk. Jeg har hørt samtlige av de snakke engelsk. Det høres heller ikke så bra ut. Og siden jeg vet at Alexander Stubborg snakker svensk, så håper jeg at det var skandinavisk de forholder seg til. Men vi kan jo lage en ordbok av de fineste ordene vi vet på hverandres språk. Jeg kom over en Facebook-post som lista opp så vakre danske begreper at jeg nesten ble poetisk innrettet. Bøllebanke og drukkmåse, fotslepende, knonglesekken, øretevinbydende, knippelsuppe. Altså, det høres jo ikke ut som et språk, det høres ut som dikt.
Ja.
Ja. Hva tenker dere, hva er de fine ordene? Urtekusse, blærerøv.
Blærerøv, det vet jeg ikke. Jeg tycker väldigt mycket om det finska ordet for kärlek, som er rakkaus. Därför att det tycker jag är, det låter som det som kärlek är, rakkaus, att det är, det kan vara, det är inte alltid så harmoniskt och mjukt som kärlehit på danska, utan det är rakkaus. Det har lite mer energi i sig. Det är ett underbart ord för kärlek, tycker jag. Eller det här löjliga love på engelska, gud, sånt blekt.
På nynorsk är det kärleik.
Kärleik, ja, det är inte så dumt heller faktiskt. Mm. Det är inte så dumt.
Vad tänker du, Hassan?
Jag älskar det norska ord för stol. Alltså rumpestöte.
Nej, det heter det inte.
Jo, det står i samtlige danske internetordbogssted. Nå, okay. Og på svensk, når man vil tage en tår, altså drikke en slurk, ikke, så siger man, vi får tage en klunk.
Det tyckte du var roligt.
Ja, fordi en klunk på dansk er noget, altså det er jo en testikel, ikke?
Alltså jag har... Okej. Okay. Får jag säga vad jag tycker är mitt favoritord på svenska? För ingen av er har ju valt ett svenskt ord, så jag får ju göra det själv.
Då. Nej, jag har ju ett svenskt ord också.
Har du?
För det var bara för det du skrev det till mig här om dagen, så tänkte jag, det vet jag egentligen inte vad det betyder, men det hörs ut som något vi kan tränge. Vimmelkantig.
Ja, man är vimmelkantig. Ja, det är att man håller på att ramla omkull.
Ja, nettopp. Jeg føler at det passer, et ord som passer min opplevelse av verden akkurat nå. At det er litt vimmelkantig.
Verden er vimmelkantig. Mitt favorittord på svenska, det er votering.
Altså, votering?
Ja. Votering. Votering er begjärd og skal verkställas. Altså at man röstar upp med en hand, ja eller nej. Det er liksom demokratin i praktiken.
Det heter votering på norsk også.
Det heter votering på dansk.
All right. Jeg tycker det er et bra ord.
Men hva betyr egentlig yndlingsgnavspotte?
Hva? Altså, en yndling er en favorit.
Ja, gnavpotte.
En gnavpotte er en, ja, en sur gammel mand. MK, ikke? Så din favorit sur gamle mand. Ikke?
Det hørtes ut som et ord jeg også skal bruke fremover.
Mm-hmm. Hvem er din yndlingsgnavpotte, Hilde?
Dig.
Oh, tak.
Jeg skal tænke på dette. Skal vi gå ud på svensk musik. Peps Persson.
Men jag blev så sugen på att höra Jan Teigen här nu. Ska vi inte göra det? Jag är optimist.
Ska vi ha en optimist? Egentligen så är jag lite enig med det.
Att ja, vi ska gå ut på den. Absolut. Men då vill jag få långa... köra när som helst någon annan.
Men då la oss gå ut på Jan Teigens Jag är en optimist och jag vill nå anbefalla alla lyttere att synge med den stämmen de har och känna att livet faktiskt blir mycket bättre.
Till att vinna. Det får mig upp när jag är nere om och om igen. Vill att livet blir en dans i lyset. En dans på hopp och en dans.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, DR och YLE. Redaktör för programmet är Ole Jan Larsen. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio.